Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Den här podcasten presenteras av Nordic Spirit True White, den tobaksfria nikoprillan. Och just nu får du som lyssnar specialrabatt om du beställer Nordic Spirit True White direkt från snusbolaget.se. Uppge koden STRAGE242 när du beställer så får du inte mindre än 24,2% rabatt.
Det här är Louise Hofsten och jag befinner mig hemma hos Fredrik Stage. I hans lägenhet, och jag tittar på alla fina bilder här och jag försöker bilda mig en uppfattning om Fredriks liv och vem han är. Märkligt nog så är vi båda från Linköping, men vi har inte direkt umgått så mycket, men vi har flera anknytningar ändå. Till exempel, han känner min barnvakt, Bittan Svensson, som jobbade på Korren.
Hon var chef för Korrens ungdomsredaktion som jag sökte till.
Just det.
Och sen var jag en gång hopplöst förälskad i din kusin Lotta Hofsten.
Är det sant?
Ja, jag var så kär. Jag gick i femman och hon gick nog i nian.
Oj, 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 oj.
Och jag tyckte att hon var så lik Bonnie Tyler.
Ah.
Att jag åkte hem till henne en gång. Hon bodde nära Ånesta stallet.
Just det, i Vidingsjö där.
Vidingsjö någonstans. Jag åkte hem till henne med blommor en gång och ringde på dörren.
Åh, vad romantiskt.
Oerhört romantiskt. Problemet var att jag var kanske 1,30 lång på den tiden. Jag var väldigt kort och hon var ju rätt stor och såg ut som Bonnie Tyler. Så jag hade verkligen inte en chans.
Nej, säg inte det då. Ska inte ge upp på förtid. Va? Men vad roligt, kusin Lotta. Va?
Och sen brukar jag förstås hänga i din pappa Gunnar Hofstens skivaffärer, Speldosan och Skivcity.
Just det.
Det fanns en till, va? Eller hur? Du har tre skivaffärer.
Ja, han hade skivor också på Expertbutiken. Då hade han en liten skivhörna där också. Men den var inte så väldigt sådär stor, utan det mesta var ju på Speldosan och Skivcity.
Fick du gratis skivor när du var liten?
Du, skojar. Och jag jobbade extra där både på jullov och sommarlov och det var ju en del av min uppfostran, det att vara i skivaffärer. Både jag och min storebror Lars Hofsten, vi har ju fått väldigt mycket därifrån. Och min storebror som också är en del av min uppfostran, musikaliska uppfostran.
Hur var det att jobba i skivaffär då när man var...
Paradis.
Det var det.
Ja, det var det. Det var underbart. Och säga, pappa, kan jag få låna nycklarna till affären? Så går man dit och spelar in blandband. Det får man ju inte göra egentligen, men det var underbart att göra det. Nattetid.
Så du gjorde blandband inne i skivaffären? Fantastiskt.
Ja, så gjorde jag. Och sen också jobba där var också väldigt roligt. Med människor som ska söka och leta efter någon speciell skiva eller artist. Så det kan bli väldigt, väldigt roligt.
Jag minns att din pappa under en kort tid även hyrde ut videofilmer på Skivcity. För jag var stort James Bond-fan och ett tag så fanns det... De hade reklamfoldrar för Warner Home Video, det videobolaget, med en massa James Bond-bilder i. Och de delade ut de här reklamfoldrarna gratis. Mm. Och för mig och min kompis hade en James Bond-förening som var väldigt viktigt att få tag i så många bilder som möjligt. Så vi tog så många av de här reklamfoldrarna. Till slut sa din pappa att nej, det får det vara nog.
Pappa hade också temperament, kan jag säga. Han kan bli irriterad ibland, ja. Men det här är så roligt, för det här är en del av både min storbror och min uppfostran, jobbar i skivaffär. Min mamma hade ju modaffär och där jobbade vår syster, stora syster. Men vi tyckte om att jobba i skivaffär.
Men vad var det för artister som din brorsa tipsade om när du var liten?
Ja, allt. Till att börja med så, jag menar, det är ju genom brorsan som jag blev så här bluesnörd så att säga. Han presenterade John Lee Hooker för mig och då följde jag som en kägla. Han har presenterat också allt inom bluesmusiken i stort sett. Han är ju som ett levande musiklexikon så att han har skolat sin lilla syster bra, måste jag säga. Jag får ta del av väldigt mycket. Och min storebror har också varit mitt största stöd alltid. Han har alltid varit väldigt uppmuntrande. Och, så att vi är väldigt bra vänner, min storebror och jag. Det måste jag säga. Han gav mig en jättefin födelsedagspresent. Jag fyllde 15 år. Då gav han mig en biljett att gå och lyssna på Miles Davis. Så att vi gick och lyssnade på Miles i, jag tror det var konserthuset. Och kommer ihåg att brorsan bara satt och storgrät när han lyssnade. Så vi satt där och bölade ihop dem.
Din pappa var ju jazzmusiker, han är med. Men var Miles Davis kanske lite för modernistisk, tror han om? Eller tyckte han det?
Han tyckte, han naturligtvis prisade Miles Davis. Men jag tror att hans största ikon inom jazzmusik var ju Louis Armstrong.
Du var med i tidningen Sonic, stora skivsamlarspecial här om året. Och berättade en otroligt gripande historia om hur din pappa sparade pengar för att köpa en Louis Armstrong-skiva. Vad hände då?
Jo, det stämmer. Pappa, han kämpade för att spara ihop pengar genom att plocka blåbär och sälja tidningar. Och så hade han fått ihop en slant och så hade han hört Louis Armstrong på radion och ville köpa den första stenkakan. Så att han cyklade iväg på en alldeles för stor cykel. Men när han gjorde det och så skulle han cykla hem och då slogs den stenkakan i 1000 bitar mot cykelramen. Så att det är det sorgligaste historia jag vet som det pappa berättade. Ja, fy, det är ju hemskt alltså.
Stenkakor var väldigt känsliga också, de gick lätt sönder.
Ja, men det är kul, pappa hade ju öppnat skivaffären när han sålde stenkakor. Så jag har till och med fotografi på när han står och säljer stenkakor.
Vad hände med hans skivsamling efter hans död? Men jag tänkte hans privata skivsamling, han måste ha haft massa stenkakor och sånt själv.
Ja, har ni men den har vi tagit hand om, då min storebror. Ja. Sen så en del som... storebror har större koll på det.
När jag växte upp i Linköping så älskade jag ett undergroundband som heter Njurmännen. Det var det första band som jag intervjuade för ett fanzine. Har du koll på dem?
Njurmännen, ja det är klart jag har. Herregud, Skuggan till exempel.
Skuggan, det var han jag intervjuade.
Mm, Skuggan och sen en annan medlem i Njurmännen. Jag faktiskt det första, bland det första band jag spelade med var ett band som också ett band som kom ur Njurmännen. Som heter Mer kött.
Vänta, Mer kött, det var deras allra första version. Första upplagan av Njurmännen kallade sig Mer kött. Du spelade med dem?
Jag spelade en spelning, för jag tjatade med min klasskamrat som var med i det bandet. Och jag tjatade på honom om att jag ville spela trummor med dem. Så för att få tyst på tjatet så fick jag faktiskt...
Alltså du fick spela med dem?
Ja, en spelning. Tills de bad mig att gå till fram till mikrofonen och börja sjunga istället. De var inte så imponerade av mitt trumspel, om man säger.
Alltså, det mest kända från Linköping i slutet av 80-talet hade alltså en koppling till det mest obskyra. Min hjärna just nu bara så här...
Ja, det är underbart. Och nu lyssnar vi på Little Feet, A Political Blues. Will my telephone is ringing, and it told me, Tommy is the chairman now. Will my telephone is ringing, and Tommy is the chairman now.
Vilka var Little Feet? Det var ett bluesband.
Little Feet var ett band som var både country, det var blues, det var rock. Det var en väldigt blandning av... Det är rootsmusik kan man säga, kallar det för, enkelt förklarat. Men det var också tack vare min storebror som introducerade Little Feat. Och jag fick höra Lowell George som är sångaren i Little Feat. Första gången jag föll som en kägla då. Tänkte jag, shit, pommes frites, tänkte jag. Gud, det här är så bra. Take no calls.
Jag hade en bluesperiod här om året när jag började lyssna på Canned Heat.
Ja, det är bra.
Men den här låten handlar om hur ordförande Mao ringer i telefonen. Men han som sjunger har inte tid att svara för att han har the apolitical blues, den opolitiska bluesen. Mm. Det verkar vara en låt om pressen att bli politisk. Har du känt någon sån? Att folk kräver att du ska ta ställning eller vill att du ska engagera dig fast du inte orkar?
Nej, ärligt talat så nej, jag har inte engagerat mig politiskt. Jag ser mig själv, jag är musiker i första hand. Om folk, det är klart att man kan tolka saker och ting politiskt i olika tider i livet. Visst kan man göra det, och speciellt nu när det är en enda political blues som man säger. Och efter det här valet, så då tycker jag att den låten passar väldigt bra just nu.
Du har ändå precis startat en supergrupp som har lite av ett politiskt tema. Med Lou Kaupi på bas, den aktivisten Tess Asplund på gitarr och Kjell Bergqvist, skådisen av alla människor, på
just
trummor.
Det, precis.
För att göra videon till din låt Lovesick.
Ja, men det var också en slump. Och det var tack vare han som jag jobbar med som min förläggare egentligen. Och det var han som föreslog det här. För att det band som jag egentligen spelar med, de är utspridda över hela Sverige. Då skulle det vara lite dyrbart att kalla in dem bara för att spela in det här. Och jag tyckte det var en lite rolig poäng att ha statister. Och vi kände inte varandra från början. Innan vi skulle spela in. Så jag började med att intervjua dem faktiskt. För att lära känna folk och veta deras bakgrund och vem de var och så. Men faktum är att vi hade en helt rolig dag. En väldigt rolig dag tillsammans. Och politik eller inte, det... vad vi tänkte, vad det blev, var också vad vi diskuterade också var... Just det här, allt den här rasismen, den här jobbiga tiden vi lever i och det som händer nu i samband med valet. Så det var därför jag tyckte det var kul att göra det här.
Hank Williams hade också en låt som heter Lovesick. Mm. Är det en referens till honom, titeln?
Nej, det är inte det. Själva titeln kom till efterhand. Normalt sett så brukar jag alltid starta med titlarna när jag ska göra låtar. Men nu blev det slump då att Hank Williams hade Lovesick. Men ju mer att jag tänker på att det är inspirerat utav en poet, en persisk poet som heter Rumi. Så att jag läste dikter av Rumi och jag lånade väl lite ifrån Rumi, ska jag erkänna. Och sen så gjorde vi texten utifrån Rumi.
Jag såg någon bild av dig när du hade på dig en sån här frälsarkrans. Mm. Har du det nu också?
Nej, jag har inte på mig den idag faktiskt. Jag har inte det.
Det är ett armband som designades av Martin Lönnebo för Svenska kyrkan.
Mm, en annan uppsköter.
Exakt, han är väl till och med från Linköping?
Ja, jag vet inte om han är född här, men jag vet att han har verkat här i Linköping.
Han är biskop.
Han är biskop, och han var biskop, ja.
Jag minns att när jag skulle konfirmeras så... Före konfirmationslägret så var man tvungen att gå på ett dussin gudstjänster. Och för att bevisa att man har varit där så skulle man få prästens autograf i ett häfte.
Ja.
Och en gång så fick jag Martin Lundebos autograf. Och det var ganska stort för han var sån superkändis inom Svenska kyrkan.
Mm.
Han var inte lika ödmjuk som präster brukar vara i allmänhet. Utan,
tycker du inte det?
Nej, men jag minns, han gav ut en bok som handlade om hur världens stora genier samlas på månen för att samtala med Martin Lundebo.
Vilken utmärkt idé!
Det var en jättekul idé.
Jättebra idé!
Han var ju en liksom lite mer kaotisk och utåtriktad. Han var inte så försynt, om man säger så.
Mm.
Stridbar präst. Jag läste din bok En näve grus när du skriver en hel del om att du intresserade dig för religion de senaste åren. Och att du däremot inte ville konfirmera dig, för du föraktade alla som bara gjorde det för presenternas skull.
Mm.
Och jag minns så väl att jag var verkligen en av dem. Jag ville ha en...
Skäms du då? Känner du skamlig?
Nej, jag har ju lämnat religionen lite sen dess. Men jag fick en elektrisk skrivmaskin. Och det var ganska big deal att ha en elektrisk skrivmaskin.
Är det sant? Var det det som var ditt startskott då?
Det var mitt startskott och därför jag ville konfirmera mig.
Fantastiskt.
Men du gjorde inte det. Vad fick dina kompisar i present?
Jag vet inte. Jag vet att både min syster och min bror, ingen av oss konfirmerade oss. Vi kände att vi hade fått vår religiösa uppväxt ändå genom vår farmor som var väldigt djupt religiös. Och hon var från början missionskyrkan. Men också vår farfar, han var ju baptistpastor. Men gick över till Frälsningsarmén sen för att det svängde mer, tyckte han.
Och din pappa var väl utbildad kantor?
Han är kantor.
Han föredrog Boogie Woogie ändå.
Absolut. Åh, vad du är påläst alltså. Tack så mycket för det. Men han blev Sveriges yngsta kantor på sen tid.
Jaha. Ja. Du planerade också en gång att bli nunna i ett ryskt ortodox kloster i Israel. Det var en detalj i din bok som jag hade tillit av.
Ja, det var väl inte så seriöst. Det handlade egentligen om en flykt. Det handlade om att gå i kloster. Det var väl inte riktigt någon seriös tanke. Och efter ett samtal med abbedissan där i Israel, hon genomskådade ju mig direkt då. Och jag förstod att det här är inte min sak i livet. Det är inte min uppgift. Så att det var ju det som gjorde också att jag åkte tillbaka till Sverige och fortsatte att sjunga.
Men du hade kanske den här Sound of Music-romantiska bilden av
glorklostret. Ja, visst alltså. Ja.
Vet du vad? Vi spelar en låt om Jesus på det. Det här är...
Det låter bra.
Det här är Jesus is my aeroplane med Mother McCollum från 1930.
Okej. Okay. Perfekt val.
Oh, Jesus is my aeroplane. He holds this world in his hand. He rides the wall. He don't never fall. Jesus is my aeroplane. Well, Jesus is my aeroplane. He holds his world in his hand. He rides over it all. He don't never fall. Jesus is my aeroplane.
Den här låten blev jag lite vemodig när jag hittade på Spotify, för den... Den nämns i boken Musik Nonstop, Pet Sounds i våra hjärtan, från 2009. En hyllning till skivaffären Pet Sounds som skrevs av Lennart Persson.
Just det, och Lennart.
Han nämner den här låten i ett resonemang om varför vi behöver fysiska skivaffärer. Ja. Så här skriver han: försök hitta Jesus is my aeroplane med Mother McCollum där ute på nätet. Mm. Det går inte.
Nej.
Du måste hitta den i en skivaffär. Men nu ligger den på Spotify. Så när jag hörde det här så började jag tänka på Lennart och hur han dog alldeles för tidigt.
Jag måste också hålla med om, jag vill också poängtera att det här med bristen på skivaffärer är en jättestor sorg. Så när skivaffär efter skivaffär läggs ner och sen så blir det bara på nätet man ska handla skivor. Och jag tycker det är så sorgligt, så intressant. Därför att man går miste om en väldigt stor grej. Och det är också det här mötet med människor när man hänger i skivaffärerna. Och jag tycker det är jättemycket som har gått i förlust. Förlåt att jag låter bitter, men jag är bitter. jag är bitter.
Lennart Persson, som då var musikjournalist och skivaffärs... innehavare i Malmö, han var ett av dina största fans. Han skrev så här om dig en gång: rösten är siden och djupröd sammet, honung och bourbon med en subtil smak av vanilj.
Åh, vilken beskrivning. Tack Lennart.
Det var så sorgligt när han dog i cancer. Ja. Sen läste jag en artikel om honom strax efter begravningen, då hans dotter Emma berättade att hennes 4-årige son Otis hade frågat om morfar var i himlen. Och då sa han att, en del tror att man kommer till himlen, men jag vet inte, han är nog i våra hjärtan nu.
Mm.
Och så några dagar senare så ser han att sonen sitter och tittar på barnprogram och det är Skrotnisse. Och i någon scen så lyssnar någon på rockskivor.
Ja.
Och Otis går fram till tvn och trycker bröstet mot tv-rutan. Och så säger han: lyssna morfar, det är Elvis. För han tänker att morfar sitter i hjärtat och hör rocken som kommer från tvn.
Oj, fantastisk. Jag tycker att vi ska lyssna på Johnny Cash nu. I see a darkness.
Well, you're my friend. And can you see? Many times We've been out drinking. Many times we shared our thoughts. But did you ever, ever notice the kind of thoughts I got?
Har du besökt Österåker, fängelset där?
Där han spelade in en liveskiva.
Ja, så att jag tog kontakt, eller jag fick kontakt med en präst som jobbar där på fängelset. Fick jag. Och han frågade om jag kunde komma dit och spela. Och jag tänkte, då hade jag precis släppt min skiva, det är inte riktigt skiva, dokument. Röster ur mörkret. Du också har spelat in...
Men med Skillingtryck och
Skillingtryck.
Sorgliga små visor.
Precis, och texter som handlar om människor som levt i utanförskap. Olika typer, det kan också vara fångvisor, det kan vara blindvisor och det kan vara mördarvisor och så vidare och så vidare. Men hur som helst, det här gjorde att jag ville komma till fängelset för att se hur det är på ett fängelse. Och hur det är att spela för den publiken. Så att jag åkte dit med en gitarrist och vi spelade där. Gjorde två föreställningar på Österåker fängelse. Och det var en intressant erfarenhet måste jag säga. Och jag tyckte att det var härligt att möta den publiken. Det är inte som en vanlig publik som man ska underhålla. Utan det här blir ett annat möte. Men det är också just det här mötet som jag ville uppleva.
Well, I hope that someday, buddy, we have peace in our lives. Together or apart, alone or with our wives. And we can stop our whoring and pull the smiles inside and light it up forever and never.
Det här är en ganska kort låt. Vi hinner lyssna på hela.
Ja, bra.
Och det är en låt med Lil Babs.
Det satt en barnmorska ganska långt bort i fjärran. Hon nubbar friskt när hon var ute med kärran. Och när hon väl hade klarat kärlekens sviter, hon tog en jäkel ut ur sin medhavda liter.
Åh, Barbro.
Det är en snapsvisa som heter Det satt en barnmorska och handlar om en barnmorska som sitter i parken och tar sig en jäkel.
Är det sant?
Och anledningen till att jag spelar den är förstås att du har ett stort intresse för snapsvisor och till och med sitter på stol nummer 12 i Svenska Spritakademin. Vad är hela friden det för någonting?
Ja, så är det. Du får fråga Steffo Törnqvist. Det är han som har liksom tagit mig dit. Han gav mig en kulturstol och sen så gav han en kulturstol till Billgren. Också.
Ernst Billgren.
Ja, så att nu så är vi inte med där längre. Man måste sluta efter ett visst antal år. Men jag sa det till Steffo att varför ska jag vara med i Spritakademin? Jag dricker ju inte så mycket, sa jag.
Men det var så att ni sågs varje torsdag och drack sprit då?
Ja, inte varje torsdag, men vi hade möten, ja. Mm. Men det var också en erfarenhet. Det var kul, varför inte? Jag fick lära mig mycket om alkohol.
Vad är det gäller med snapsvisor?
Jo, jag brukar skoja och berätta om det. Det är väl en del av sanningen. Att jag säger det, det är ju så jag har lärt mig sjunga. Det är tack vare snapsvisan. Min mamma kunde mer snapsvisor än vad hon kunde barnvisor. Så att det är min uppväxt. Det var så pappa upptäckte att jag kunde sjunga. Det var genom snapsvisan.
Och när du skulle föda din son och låg på BB så wailade du fram snapsvisor under förlossningen.
Ja, för jag hade testat alla såna här smärtstillande som fanns och det var ingenting som bet på mig. Så att då tog jag till det som jag visste sedan tidigare, det som hjälper mot smärta och det är att sjunga. Och det första jag tänkte då på var snapsvisa just.
Vilka sjöng du då?
Jag sjöng en, jag vet inte vad visan hade med snaps att göra egentligen. Jag sjöng, vad ska man göra när snoppen står? Lägg den på rälsen när tåget går. Vad ska man göra när tåget har gått? Se vilka skador som loket har fått. Det sjöng jag. Och barnmorskan, hon blev chockad, men hon klämde i med en annan vers, en annan text på samma melodi.
Det var också ditt intresse för snapsvisor som gjorde att du blev kompis med Jan Stenbeck. Mm. En person som inte släppte så många in på livet, kanske.
Precis, exakt.
Men du och Mats Runander hade ett band och fick spela på hans årliga kräftskiva nere i Luxemburg.
Just det.
Vad hände då?
Delvis så fick jag uppdraget av Jan Stenbeck att sitta i juryn att välja ut årets snapsvisa. Så att folk hade väl fått uppgift just att framställa eller framföra en snapsvisa där. Och då kunde man vinna saker, den som vann. Jag vet inte om jag var så politiskt skicklig där, hur jag valde, om man säger. Jag valde den som jag tyckte var roligast då. Framförandet som var roligast. Sen så var jag inte så skicklig att jag inte... Varför sa jag inte ja till hans dotter? Då kanske jag hade haft en bättre relation med henne idag. Liksom. Men det gjorde jag inte. Nej, jag gick på konsten. Absolut.
Men ni blev vänner sen?
Ja, oja. Det blev jag. Och jag vet ju att han har olika relationer till människor. Men vi hade kontakt, jag och Stenbeck, i olika sammanhang. Och han han har hjälpt mig med vissa saker. Men jag kände nu när han gick bort, så sjöng jag på hans begravning. Jag kände det var mitt sätt att säga tack för din hjälp.
Du nämner i din bok att han en gång erbjöd sig att betala den bästa MS-vården som fanns i världen. Att du skulle få en specialvård utomlands. Mm. Och du tackade nej och sa att jag tycker att jag har fått perfekt vård här i Sverige. Men då vill han ändå hjälpa dig på något vis.
Jo, när jag var där i Luxemburg och skulle sjunga på den här kräftskivan så tog mig han mig åt sidan och frågade hur kan jag hjälpa dig, Louise? Och jag sa att jag känner de bästa läkarna i världen och jag sa att jag har de bästa läkaren i världen. För jag tycker att den vård som jag har fått här i Sverige är alldeles förträfflig. Och jag har haft tur. Jag vet att många människor som har olika relationer till vården i Sverige beroende på var man bor någonstans. Jag är glad att jag bor i Stockholm nu och jag känner att jag har fått jättebra vård. Men däremot sa jag till Jan Stenbeck att han kunde hjälpa mig med något annat istället. Jag vet att Neuroförbundet hade en ganska usel hemsida. Jag sa om du kan hjälpa mig att fixa en bättre hemsida åt Neuroförbundet så hjälper du mig mycket.
Och det gjorde han?
Det gjorde han. Och så tackade jag honom genom att sjunga på hans begravning.
Du skrev om att du frågade honom så här, men varför gör du det här? Och han svarade, kanske vill jag ha en bättre stol i himlen.
Och det är sant. Han sa det. Jag vill ha en bättre stol i himlen. Och jag tyckte det här var också en väldigt fin bild.
Det är en ganska gullig kommentar från en person som kanske är medveten om att han inte har behandlat alla människor omkring sig särskilt väl.
Precis,
men
exakt.
Kan man in så här,
normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
På karmakontot lite grann.
Exakt, precis.
Mot slutet av livet.
Ja, exakt. Du fattar precis. Så är det. Det tror jag också. Nu ska vi lyssna på John Lee Hooker, Sitting in the Dark Room.
Sitting down, you're thinking, sitting here thinking. Sitting down on my bedside of crying. I'm sitting in my dark room, dark room, dark room. sitting down on my bedside crying about you.
Lennart Persson åkte iväg och intervjuade John Lee Hooker för tidningen Pop. Jag minns, det jag minns tydligast är inte texten, utan att han fick John Lee Hookers autograf i sitt anteckningsblock, men John Lee Hooker kunde inte skriva.
Nej,
så han bara ritade några streck, eller ett J tror jag.
Precis.
Han hade lärt sig att göra ett J, som ett silmer.
Jag tycker om det att det är inte perfektion man söker i bluesmusiken, utan det är något annat. Och jag är själv inte någon renodlad bluessångerska. Jag vet inte fan vad jag är för någonting. Utan jag har fallit för denna musik. Jag tröttnar aldrig på att lyssna på det. Också, det är en bra påminnelse i dessa tider speciellt, tycker jag. Påminnelse om vad musik är. See my babies smiling, pretty little
face again. Du döpte din bok till En näve grus, och du skriver rätt mycket om hur att det ska finnas lite grus, att det ska vara lite skrovligt, att det inte ska vara så perfekt. Det är det som är essensen av blues.
Ja,
det är imperfekta.
Ja, precis, exakt. Och det gäller allting egentligen, också inom konstvärlden och inom... Jag kommer ihåg när jag skulle vara med på ett program som heter Körslaget. Förlåt, nu växlar jag här mellan temana här. Men att jag skulle vara med i Körslaget, och då kommer jag ihåg att när vi fick frågan om vad det är man strävar efter när man skulle sätta ihop en kör. Jag hade ju en kör här i Linköping. Så jag samlade ihop människor här från Linköping. Och då vet jag att Putte fick frågan om vad han strävar efter när det gäller att sätta ihop en kör.
Vilken Putte då?
Putte Nelson, han som vann Körslaget. Han sa att jag vill ha en... Han försöker sträva efter en perfektion, att det ska vara perfekt. Och jag känner, jag är hans motsats då. Jag tänker inte så om jag ska sätta ihop en kör och rösta. Liksom. Det är inte perfektion jag söker. Utan jag vill ha det här lite skeva och lite... Det måste vara någonting skevt i sammanhanget för att jag ska bli tillfreds. Det här är Mikael Wiehes låt Bödeln.
Skruva upp för strömmen, älskling. Ge mig vad jag tar. Det är du som sköter spåkan, så kan jag klara mig än så. Håll mig över öppen eld. Stek mitt kokta fläsk. Ifall du bara rör vid mig, kan jag klara vad som helst. Låt gisselslagen falla. Skär remsor ur min rygg. Så länge jag får vara med mig, har jag ändå någon sort skit.
Men det är väldigt roligt med Mikael Wiehe. Jag har aldrig hört någon låt med honom som är lika stark som den här. Det här verkar vara en skildring av ett förhållande i totalt sönderfall.
Ja, det är det. Lyssna på hela skivan. Och gud, jag bara ryser här nu. Nu får jag rys här.
Sånger från en inställd skilsmässa.
Ja. Kolla, nu ryser jag igen.
Du har gåshud.
Ja, jag gåshud.
Mikael Wiehe ger Louise Hofsten gåshud, kan vi meddela här i podcasten.
Ja, så är det.
Det är du som hör mig vråla. Finns du åtminstone här i samma rum? Jag vet ju att du måste. Att det handlar om ditt liv. Det är det här som krävs av dig om du någonsin ska bli fri.
Men du är ju själv också gjort en skilsmässoskiva.
Ja, från början så visste jag inte riktigt vad det skulle bli för någonting. Så tänkte jag inte från början, utan det var någonting som det var det undermedvetna som fick jobba när jag valde vilka låtar jag skulle göra för en skiva med, igen, skillingtryck. Det blev Kära du, och det blev som ett långt avskedsbrev till min ex.
Men du hade ju en riktig blueskrasch, eller vad man ska kalla det för, i mitten av 90-talet när du, dels ditt äktenskapet gick...
Ja, det gick i stöpet. Ja, precis,
och du fick samtidigt diagnosen MS. Mm, så skrev du en oerhört gripande bok som heter Blues om det här.
Jo, det var en jobbig tid, ja. Men jag känner idag att... jag känner därför att jag har gått omkring och varit arg väldigt länge. Och till slut så sa min man, liksom, när han fick leva i skuggan, nya man... han sa, nu får du banne mig göra upp med det förgångna. Liksom. Om vi ska ha en chans att ha en familj och leva tillsammans. Jag orkar inte med dina demoner, sa han. Och det hade han rätt i. Så att det var det. Ja, man måste komma till acceptans där också. Att ändå kunna känna, förlika sig med att ja, okej, det som hände, det hände. Nu går man vidare, släppa taget.
Men när du fick veta att du hade MS, var det ju mer... Jag minns att du skrev att det var som en dödsdom. Och sen har det gått mer än 20 år.
Ja, jag har ju faktiskt levt med det här ett bra tag och lärt mig att leva med det. Det kommer aldrig finnas någon botemedel. Och jag känner ändå att jag har hittat... det är nästan som att jag har fått börja om skolan för att kunna lära mig och hitta redskapen att hantera min situation.
Jag hörde talas om MS första gången när jag lyssnade på en amerikansk alternativ country-artist.
Mm. Ja, nu vet jag vem du ska spela.
Victoria Williams.
Yes!
I give my heart to you just 'cause you're sweet and true. Don't throw my love out in the rain. Don't throw my love out in the rain.
Min vän som jag hade i USA, en vän i USA, var han som introducerade mig för henne. Och vi tyckte att vi skulle gå och lyssna på henne. Han försökte få oss att träffas, men hon ville inte. På något vis. Men jag fattar varför. Men jag tror också någonstans han ville kanske visa mig bara att fortsätta att sjunga och spela. Du behöver inte lägga av för det. Det finns de som har samma diagnos som du, men de fortsätter.
We all have our different days. Love will see us through. I made my true love close.
Den här låten, Give My Heart To You, är inspelad av henne och Mark Olsson som hon var gift med på den tiden. De kallade sig för The Harmony Ridge Creek Dippers. Mm-hmm. För de stannade sin turnébuss ofta så att hon kunde bada i små vattendrag. Mm. Ta små kalla uppfriskande bad, dopp. Som var tydligen bra för hennes sjukdom.
Mm. Ja, det ser ju väldigt olika ut. Jag vet att alla som har samma diagnos, alla har liksom olika symptom så att säga. Det där med bad låter inte dumt. Det där är också någonting som jag gör för att träna. Jag har ju problem att gå. Så därför känner jag i bassängen, vattenbassängen, är jag som en liksom... balettdansös, där kan jag röra mig väldigt bra. Och det är väldigt bra träning också. Och sen också, när det är för varmt ute så är det perfekt att kunna få bra temperatur. Om man är värmekänslig till exempel, som jag är.
Okej, okay, så den här sommaren var inte så toppväder för dig alltså?
Nej, det var den inte. Men som sagt, jag har lärt mig redskap att hantera det. Men vad heter det? Musik är ju det bästa botemedlet också. Det är botemedlet ska jag inte säga, men det är en bra medicin. Så ska jag uttrycka mig. För när jag fick min diagnos så fanns det ju ingenting. Och det var ju det som gjorde mig så arg. Det var därför jag bestämde mig i stunden också med... Jag fick ju... Steffo Törnqvist kom och besökte mig på sjukhuset. Så att jag berättade för honom. Och vi samtalade och han nu kommer vi in på stora saker här. Men hur som helst, det här gjorde i alla fall att jag vågade att bestämma mig för att istället för att behöva ljuga och mörka hela tiden, så erbjöd han mig en möjlighet att spela in en dokumentärfilm. Jag berättade om det här. Vi har samtalat mycket, Steph och jag, om saker och ting. Och jag kände, jag menar, det har funnits perioder där jag tyckte att nej, varför kunde jag inte bara hålla käften? Men nu gjorde inte jag det. Men jag har ändå mött så många människor ändå som tycker att det var skönt att du vågar prata om det. Men nu känner jag liksom att jag pratar käften ur led, liksom. Jag vill prata musik istället. Men hur som helst, det här är en del i mitt liv också. Jag kan inte mörka. Nu ska vi lyssna på Kelly Jo Phelps, Roll Away the Stone. Okej, okay, nu är det gåshud igen.
Jag är bekant med uttrycket Roll Away the Stone. Det är ju Marcus Evangeliet när de kommer till Jesus, precis, grav och upptäcker att någon har rullat bort stenen som är så tung. I wanna roll away the stone. Two-step of slumber, come on, leave my eyes. Oh, leave me bound to go. Hur mycket lyssnar du på gospel och tydligt religiös musik?
Jag älskar gospel. Jag tycker om att komma till USA och lyssna på gospel. Och det häftigaste mötet med gospel och gospelkyrkan var när jag var i Memphis för att spela in plattor. Och då musikerna tog med mig till Al Greens kyrka.
Till Al Greens kyrka, wow.
Ja, det var stort.
Soul-legenden Al Green.
Mm, ja, så var det. Så nu senast när jag var i Memphis för att spela in en platta, då bad jag mina syskon att komma dit. För jag visste att de skulle få en wow, halleluja-upplevelse att besöka Al Green. Nu visste man inte säkert om Al Green skulle predikar. Men vi hade tur, han gjorde det den här gången. Så att igen, mina syskon satt bara och grät när de hörde också när Al Green öppnade munnen och sjöng i kyrkan. Så att det var fantastiskt. Och sen så var ju Beale Street-festivalen var ju igång under samma tid. Och det innebar att det var flera musiker, artister från Beale Street-festivalen som hade också hittat Al Greens kyrka. Det är ju ingenting som man skyltar med. Det är inte så många som känner till det. Alla vill sikta på liksom Elvis Presley. Men om man fortsätter från Graceland lite längre bort så kommer man till Al Greens kyrka. Och förhoppningsvis så predikar Al Green där. Och det gjorde han den här gången. Du har inte varit i Al Greens kyrka?
Jag har inte varit där, men jag har pratat med... Jag har vänner som har gått ut för att lyssna.
Ja.
Det är så fascinerande den här hela den amerikanska gospeltraditionen när så många, eller soul- och gospeltraditionen där artisterna slits mellan det profana och det religiösa.
Ja, just det.
Och de får en sån ångest över att de spelar in musik som inte är kristen. Mm. Du har inte läst, jag bästa bok jag läst om rockmusik, Hellfire om Jerry Lee Lewis. Där berättar de i alla fall om hur Jerry Lee Lewis ska spela in Great Balls of Fire.
Ja.
Men hans kusin Jimmy Swaggart är ju präst.
Ja.
Och Jerry Lee kommer på när de ska spela in den här låten att det här är en låt om helvetet. Det är stora eldklot. Om jag spelar in det här så kommer jag att brinna i helvetet för evigt.
Mm.
Jag kan inte göra den här låten, så han bara vägrar. Och producenten alltså, men snälla Jerry Lee, kom igen, du måste ändå kunna sjunga den här låten. Det är bara, det är bara en låt.
Ja.
Han sa nej.
Han,
det står i
det.
Bibeln att den här typen av låtar skolan inte sjunga.
Nej.
Så de håller på långt in på småtimmarna tills någon liksom häller in dem lite sprit eller något, och sen sätter han den här skräcken. Och det var ju samma sak för Al Green, att han trodde att han skulle brinna i helvetet för att han hade gjort så mycket porriga, sexiga sollåtar.
Just det, precis, exakt.
Och sen när de blir frälsta så är det lite som att de går i kloster.
Mm.
De försöker, han vill ju inte riktigt kännas vid sina solinspelningar.
Nej.
Okej, det här är Patsy Cline, I'm back in baby's arms. Och medan vi lyssnar på den så ska jag stoppa i en snus från Nordic Spirit True White, den tobaksfria nikoprillan.
I'm back in baby's arms, how I miss those loving arms.
Patsy Cline som vi lyssnar på här. Ja. Du har sjungit flera av hennes låtar i en show med...
Rockens kvinnor.
Precis. Rockens kvinnor.
Ja.
Med
ja.
Dig och Lolita Pop.
Jajamän, Karin Wistrand.
Karin Wistrand,
ja.
Exakt.
Mm. Ja, det var häftigt, det var väldigt kul. Och när den när jag fick frågan att vara med där i föreställningen. Och så titta på alla rockens kvinnor. Och det var allt från... var Patsy Cline, var Bessie, nej inte Bessie Smith, det var Janis Joplin var det, och sen så var det var flera stora kvinnor inom rockmusiken och bluesmusiken.
Jag upptäckte Patsy Cline via en film som heter Natural Born Killers, som Trent Reznor i Nine Inch Nails satte ihop soundtracket till. Och det är en ganska hårt soundtrack. Mycket gangsterrap och industrimangel. Men just den här pigga låten, Back in Baby's Arms, dyker upp i en idyllisk scen. Då det unga kärleksparet som är ute på mördarturné kör genom öknen.
Nu tycker jag att vi ska lyssna på Lie Love It, låten Baltimore.
I know I've seen this place before. Lord, can't you hear me screaming? As a young man long ago, when I was 21.
För den breda publiken är han fortfarande mest känd för att ha varit gift med Julia Roberts. Jag minns han var fantastisk som bagare i filmen Shortcuts. Ja. Minns inte om du såg
han? Han är skådespelare också.
Han spelar en elak bagare som har bakat en födelsedagstårta till ett barn som dör i en bilolycka. Mm. Och när ingen hämtar ut tårtan så börjar han ringa hem till familjen och håna dem.
Ja. Fruktansvärt.
Oerhörd röst.
Ja.
And I recall the words she said. As she began to cry, she begged, son, please don't go to Baltimore and leave me where I'm lying. For you, well, son, but I no more will walk among the living.
Här är en inspelning som jag tror att du tjänar en del pengar på faktiskt.
You're bringing out the evidence in me.
Ja, tack.
Just like a fossil frozen in time, I could not move. My heart, my soul, my feet.
Faith Hills cover av den Bringing Out the Elvis.
Oh.
Som hon släppte 1999 och hon gav ut ett album som sålde 10 miljoner ex.
Ja, det
stämmer.
Du var
lite klir i kassan.
Ja, det var både också för min kollega Leif Larsson och jag som hade gjort den. Så vi var två låtskrivare då.
Och den handlar om att ta fram sin inre Elvis.
Ja.
Hur gör man det?
Ja, hur man gör. Ja, faktum är att jag fick inspirationen när jag tittade på tv. Och jag kommer inte ihåg vad serien heter nu. Men det var någon som sa repliken. Oh, you just wait until they bring out the Elvis. Och jag tyckte det var så cool replik. Och jag tyckte att den passade väldigt bra till att göra en låt av. För mig blev det en metafor också att kunna... ta fram sexet i sig, liksom våga röra på höfterna, tänkte jag. rör på höfterna. Det tror jag skulle vara, skapa väldigt mycket.
Elvis är ju en sexsymbol. Han är en symbol för nästan allting. Han är en symbol för det omåttliga, det överdrivna, det tragiska, det romantiska. Det.
Ja, precis. Men jag kommer ihåg att när jag på lågstadiet så då skulle man inte tycka Elvis Presley var någonting. Men faktum är att jag älskade Elvis liksom. Och sen Jailhouse Rock tyckte jag var coolaste låten då. Men jag tycker att han var ju en otrolig artist. Jag beundrar honom också för hans artisteri. Och nu senast som jag var i Memphis så besökte vi Sun Studio. Vi filmade lite där också. Ville ta lite filmklipp. Och då besökte vi Sun Studio och sen så det fanns ett kryss i studion där Bob Dylan hade stått. För han hade också besökt Sun Studio och så hade han stått där på samma ställe som Elvis hade sjungit.
That's all right, mama.
Ja, och då hade han satt ett kryss där i studion där han stod och sjöng. Och då gjorde Bob Dylan, han gick runt hela själva turnén där i studion, så kysste han krysset. Så Bob Dylan gillar Elvis också.
Du är med i Så mycket bättre under hösten.
Ja.
Hur var det att spela in det?
Jag ska säga att det är absolut jobbigaste jag varit med om och det absolut roligaste jag varit med om. Det har varit vansinnigt kul. Och så tycker jag att skönt. Jag menar, vi alla kommer ju från helt olika musikaliska världar. Olika ställen i musikvärlden. Men det var det som gjorde det så spännande, att det blev en intressant krock så att säga. Så att det var väldigt lärorikt och jag upplevde det som att folk var väldigt toleranta mot varandra och alla förstod varandra, vet hur jobbigt det är att stå där inför alla andra artisterna och kunna framföra sin tolkning. Ja, men det är det tuffaste du kan göra i stort sett.
Jag har alltid förundrats över hur de får folk att gråta så pass mycket. Det verkar bli väldigt, väldigt emotionell stämning i den där studion.
Ja, men
Ken Ring som var med påstå att de hällde i folk sprit, att det var mycket, mycket alkohol. Andra personer har förnekat och sagt att det inte alls dricks så mycket.
Nej, det gör det faktiskt inte. Sen så gör man ju val också. Men jag tror att alla är så professionella som vet att det går inte att hälla i sig sprit om du ska stå och framföra din tolkning. Så att folk brukar bara smutta lite för syns skull för kamerorna och sen så väntar de till efter de har framfört sin låt.
Men väldigt många brister ut i gråt.
Ja, men jag tycker så här att visst finns det gråt. Det är mycket känslor skulle jag vilja säga. Inte bara gråt och tårar utan det är mycket skratt, det är mycket känslor, det är mycket saker som... Jag menar, när man lever ihop en vecka, en dryg vecka, då blir man ganska tajta. Jag skulle vilja sammanfatta det som att det blev en väldigt... Vi hade en väldigt god stämning och väldigt god sammanhållning trots olikheter och så tycker jag hoppas att det här går igenom rutan kan jag säga.
Du tvekade inte lika mycket innan du tackade ja till det här som du tvekade inför Melodifestivalen.
Jag tvekar alltid och jag måste tänka på saker och ting innan jag säger ja. Jag är glad att jag sa ja. För att jag känner också att nu har jag fått vänner för livet i och med Så mycket bättre.
Du skriver väldigt roligt om Melodifestivalen i din bok En näve grus. Mm. Om hur du var ganska skeptisk först. Men så gick det ju väldigt bra. Du gick till final och folk gillar låten.
Mm.
Och du är nöjd med din medverkan. Och sen ska du spela i Nacka och du ser en affisch på stan där det står Louise Hofsten, känd från Melodifestivalen.
Ja.
Och du tänker att mer än 30 års artisteri, det här är vad jag förknippas med.
Ja, precis. Exakt.
Och du blir helt
exakt.
Förstörd.
Ja, jag blir helt knäckt över det. Alltså, totalt knäckt. Alltså, jag tänkte, herregud. För mig, jag menar, det var en rolig erfarenhet. Jag ångrar det inte. Det gör jag inte, men att jag känner bara att det här är inget sammanhang jag kommer kanske vara med i framtiden eller mer så att säga. Men jag har lärt mig att säga, man ska inte säga aldrig. Vem vet liksom. Men det är inte själva mitt mål med mitt artistiska liv så att säga.
Louise, det var väldigt trevligt att ha dig här. Tack så hemskt mycket för att du kom.
Ja, men då ska vi sluta nu. Va? Jaha, nu blir jag utkörd också.
Du har inte verkligen mer än att köra ut dig. Vi kan, ska vi lyssna på din singel Lovesick?
Ja, spela den. Tack.
Tack för att du kom hit, Louise.
Tack snälla, Fredrik. Det var sant nöje. Tack. I've been told by the good things, I've been told by the light.
Love is coming soon, I feel the joy in my sight. Den här podcasten producerades av Lejon Media i samarbete med Nordic Spirit True White, den tobaksfria nikotinfrillan. Producent var Daniel Bäckström och Louise Hofsten var hemma hos Trager. Turn up again, love messages. Tonight we're not gonna get no sleep. I'm wide awake, here in the moonlight. For hell's sake, give me some wine.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.